Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Alltså den här podden går i kort ut på att jag hittar någon som jag tycker verkar spännande och så mejlar jag frågorna och får prata med honom. Och idag så har jag ju helt fel premiss då vad jag förstår. För jag utgår ju från den här debattartikeln som börjar cirkulera.
Ja, som skrevs för 2 år sedan.
Som skrevs för 2 år sedan. Men vi börjar där och inspelningen är igång. Vi börjar först och säga välkommen Björn Jonsson till Vi måste prata. Och vem är du?
Tack så mycket. Jag är professor i socialt arbete vid Malmö universitet och jag forskar om narkotikaproblem och narkotikapolitik sedan drygt 20 år tillbaka.
Mm. Alltså när jag läser professor i socialt arbete då tänker jag, alltså det första ordet som kommer upp då är att det här måste vara en extremt empatisk person.
Ja, jag vet inte. Det får någon annan uttala sig om. Jag har aldrig sett mig själv på det sättet.
Ja, men hur hamnar man där då?
Jag får börja med statsvetare faktiskt. Jag skrev min doktorsavhandling i statsvetenskap. Men den handlade delvis om narkotikapolitik. Och så fastnade jag för det området. Jag tyckte det var väldigt spännande. Det var så tydliga konflikter mellan olika synsätt mellan politik och vetenskap, och Sverige har ju haft en ganska högprofilerad och internationellt sett också ganska avvikande, åtminstone ur ett västperspektiv, avvikande narkotikapolitik. Så att jag fastnade för det området och efterhand så började jag intressera mig också för själva fenomenen narkotikaproblem, narkotikamissbruk. Så att min forskning har kretsat mycket kring de frågorna och det är ju relevant för socialt arbete också. Mm. Så blev det liksom ett ämnesbyte.
Hur beskriver du svensk narkotikapolitik för dina internationella kollegor? Om det är någon som inte liksom, men hur jobbar ni i Sverige?
Nej, men internationellt så finns det ganska mycket föreställningar om svensk narkotikapolitik och en del stämmer och en del är väl lite utdaterade. För det är trots allt så att det har hänt ganska mycket i svensk narkotikapolitik under de senaste 2 decennierna. Och då vill jag väl i så fall genast introducera en viktig distinktion här. Nämligen den mellan vård och behandling och mellan rättsväsendets insatser, alltså polisens och det övriga rättsväsendets insatser. För när det gäller vård och behandling så har det skett stora förändringar. Vi har haft en medikaliseringstrend där sjukvården har fått ett större inflytande. Och vi har haft en internationell tendens i riktning mot mer skadebegränsande insatser som också börjat märkas väldigt tydligt i Sverige. Så på vårdområdet har det hänt mycket. Men på det kontrollpolitiska området så har det inte hänt speciellt mycket, och det är ju där som mycket av dagens konflikter finns också, att man diskuterar det här med kriminaliseringen av eget bruk och huruvida det ens ska få utredas och utvärderas eller inte. Och just kriminaliseringen av eget bruk är en ganska unik aspekt av den svenska narkotikapolitiken, för den det är inte unikt att det är kriminaliserat, men i Sverige så används den här lagstiftningen väldigt aktivt av polisen och man åtalar och dömer personer för eget bruk i väldigt hög utsträckning. Man tar väldigt mycket urinprover och så vidare.
Och det är alltså ganska unikt,
ja,
i västvärlden?
Det är det.
Hur är det i förhållande till de andra nordiska länderna? Vi brukar ligga ganska nära i liksom rättssystemen.
Norge har ju också eget bruk kriminaliserat, men man använder inte den lagstiftningen på samma sätt som i Sverige. Och där har det också förekommit en... Alltså man har utrett de frågorna, och förra året så kom det ett regeringsförslag om att man skulle avkriminalisera efter portugisisk modell. Men det förslaget föll i Stortinget, så man har ju åtminstone diskuterat de frågorna mer aktivt där, även ifall man landade sen i att inte avkriminalisera. Ja.
För det var ju det, även om premissen var fel där med debattartikeln, så har det ju varit en debatt nu. Mm. Och
ja, sen ett antal år tillbaka har det ju varit det.
Ja. Men Lena Hallengren hörde alltså en presskonferens ganska nyligen, och där uttalar du dig, och då är vi ändå i nutid, och då säger professor Björn Jonsson, citat, det var bland det mest bedrövliga jag har sett. kan du berätta om presskonferensen och hur du tänkte?
Alltså den handlade ju väldigt mycket om vad de inte skulle utreda, och det är ju just då kriminaliseringsfrågorna och det här som... Det är ju 30 år sedan nu som det egna bruket kriminaliserades. Det skedde 1988 och sen skärptes lagstiftningen 1993. Och sen har det inte skett någon ordentlig utvärdering av hur det här fungerar. Så att det är ju definitivt på tiden. Det är många viktiga aktörer på det narkotikapolitiska området som har föreslagit en sådan utvärdering också. Riksdagens socialutskott vill ju se en utvärdering av hela narkotikapolitiken. Samsjuklighetsutredningen som kom med sitt slutbetänkande i december, de föreslog också en sån utvärdering. Sveriges kommuner och regioner, arbetsgivarorganisationerna för huvudmännen för vårdinsatser och sådär, de har också föreslagit en sådan utredning. Och Folkhälsomyndigheten har gjort det. Så att det är tunga aktörer liksom som vill se en sån här granskning av hur den här politiken fungerar. Men det hävdade ju Lena Hallengren att det bara var vissa röster som gjorde detta gällande då.
Ja, det var inga tunga instanser. Nej, som... Nej. Och detta kommer då alltså efter att man har i princip gått på Folkhälsomyndighetens linje 100% under pandemin. Ja. Då var de en väldigt tung instans, men nu kanske de tycker något annat än vad vi tycker, och då är det nog små röster bara.
Ja, precis. Precis. Sen tyckte jag också att det var väldigt märkligt med det här uppdraget som de har gett, för mycket av det sammanfaller ju med det uppdrag som redan samsjuklighetsutredningen har haft.
Om vi stannar på den lite då, för nu, precis, nu avbröt jag när du skulle göra det precis det jag ville att du skulle göra. Berätta om samsjuklighetsutredningen.
Samsjuklighetsutredningen fick ju uppdrag att föreslå förändringar när det gäller hur vården är organiserad för personer med beroendeproblem. Och då handlar det inte bara om narkotikaproblem, utan då är det även alkoholberoende. Och i deras slutbetänkande så föreslås en fortsatt utveckling i riktning mot medikalisering och skadebegränsning, kan man säga. De vill se ett förändrat huvudmannaskap där ansvaret för alla behandlingsinsatser för personer med beroendeproblem ska ligga under sjukvården. Som det är idag så är det bara de medicinska insatserna som ligger under sjukvården. Den psykosociala behandlingen ligger hos socialtjänsten. Så att det är en ganska stor förändring som föreslås. Mm. Sen har de en lång rad andra förslag också, men det är ju det viktigaste förslaget. Och det här är förslag som redan missbruksutredningen kom med 2011. Men då hamnade de i papperskorgen. Men idag så är ju tiderna lite annorlunda. Jag tror att det finns ganska goda förutsättningar för att de här förslagen ska gå igenom. Men samsjuklighetsutredningen lämnade sitt betänkande i december. Deras betänkande är ute på remiss just nu, så att remissvaren har inte kommit in än. Och nu lämnar då regeringen ett ett utredningsuppdrag som i ganska stora delar handlar om samma saker som redan har utretts av samsjuklighetsutredningen. Jag ser inte logiken alls i det.
Men det är ju jag ser det, att dyker det upp någonting som man inte tycker om, då just i tillsätt var en ny utredning.
Ja, men jag tror inte att det är så att regeringen är negativa till samsjuklighetsutredningens förslag. Det tror jag inte. Jag tror att det här är idéer vars tid har kommit nu. Men utan jag tror att regeringen egentligen inte alls vill göra den här utredningen. Men riksdagen har krävt det av regeringen. Och då måste de fylla det här med någonting, och de vill absolut inte för allt smör i Småland fylla den med de kriminalpolitiska frågorna. Man vill inte stoppa in kontrollpolitiken i detta. Så, och något måste den ju innehålla.
Men även, alltså, jag kanske låter lite raljant när jag pratar om dem, för att det blir så ibland. Men jag tänker så här, att jag tror ju att de flesta människor vill att så många människor som möjligt ska må bra. Men jag tycker också att bevisbördan borde ju ligga på de som förespråkar någonting och berätta, men så här, nu har ni gjort det här sedan 88 med en viss ändring 93. Vi har en narkotikadödlighet som, kan man säga att den skenar?
Ja, den har skenat nu de senaste åren, så har det ju faktiskt minskat något. Men det har några väldigt specifika orsaker. Så att det är ju inte ett större trendbrott eller en början på någon långsiktig nedgång, tror inte jag, utan det här är bara tillfälliga förändringar.
Och vi ligger liksom i paritet. Du nämnde Portugal innan, som jag har avkriminaliserat allt eget bruk, vad jag förstår, av i princip allt.
Ja.
Och vi har ungefär samma narkotikadödlighet.
Nej, det har vi inte.
Har vi inte?
Nej, ser man till den officiella statistiken så har vi ju betydligt högre narkotikadödlighet än vad Portugal har. Men det är väldigt svårt att jämföra mellan länder. Man samlar in uppgifter på olika sätt. Vi i Sverige och i de övriga nordiska länderna upptäcker en väldigt hög andel av våra narkotikarelaterade dödsfall, eftersom vi har lagstadgade obduktioner vid misstänkta dödsfall.
Ja, okej.
Nu hörs
då
väl
jag med.
Min hund, antar jag.
Ja, det gör ingenting. Den får jag med också. Nej, men alltså, min poäng i det hela är att det borde ju... Alltså, jag fattar varför man är rädd för att utreda, men för att man tror... Alltså, det kan ju komma fram bevis på att man har gjort fel.
Ja, men ska man bedriva någon form av rationell politik, så måste man ju ha en öppenhet för att man kan ha gjort fel och i så fall ändra sig. Jag tror inte att det är det man är rädd för, utan jag tror att man av politiska skäl är väldigt rädda för att röra i de här frågorna. Dels för att man själva då har kopplat det väldigt tydligt till gängbrottsligheten. Så att det har ju regeringen själv velat, koppla narkotikafrågan tydligt till gängbrottsligheten och även bruket, inte bara utbudet, försäljningen av narkotika, utan även själva användandet. Så att om man då plötsligt skulle komma på att man behöver avkriminalisera, så öppnar man ju upp sig för kritik om att man är släpphänt mot gängbrottslighet. Även om jag inte tror att det finns något samband mellan de frågorna. Man är rädd för att man ska få kritik då från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och man är också väldigt rädd för att stöta sig med polisen. Och polisen vill ha kvar den här lagstiftningen för att de tycker att den är till nytta när det gäller andra narkotikabrott. Man kan till exempel använda den här lagstiftningen för att få möjligheter till husrannsakan. Såna saker. Det är inte så lagstiftningen är tänkt att fungera, men polisen de facto använder den på det sättet. Så Socialdemokraterna vill inte stöta sig med polisen, och de vill inte öppna sig för kritik från oppositionen. Du, jag måste gå och
ja, titta till hunden nu, så hunden. Kolla så den är okej. Det är alltså en liten pudel, så det är ingen stor bäst han måste bråka med nu. Den går i björn. Men nu är jag strax tillbaks.
Sådär.
Så. Välkommen tillbaka. Nu har varit Micke så där nära igen, tror jag.
Okej. Bättre så.
Ja, mycket bra. Ja, de vill inte öppna sig för kritik. Men ska man hårdra det lite då? Så att... Vi kan tänka så här. Du jobbar inom akademin och har forskat i 20 år på det här. Alltså den vetenskapliga inställningen till i princip allting är ju att man ändrar sig om man blir överbevisad. Mm. Det är ju så man driver utveckling framåt, det är så man hittar nya saker, det är så vi hamnar på månen, det är så vi kommer hamna på Mars.
Ja, och varför, politik har en lite annan logik. Det har det ju.
Ja, men då är det ju fan inte logik. Det kan inte finnas olika sorters logik. Antingen är saker logiska eller så är de inte.
Ja, nej, det är sant. Det är sant. Men om vi pratar om det som en annan form av beslutsmotiv, eller de har det handlar ju om kortsiktigare perspektiv än vad vetenskapen.
Det handlar om att bli omvald.
Ja, det gör det. Ja, det handlar om att hantera politikens dagliga utmaningar, att inte att hela tiden försöka vara ett steg före motståndarna, de politiska motståndarna. Och att hålla sig väl och bygga allianser och hålla sig väl med rätt grupper, i det här fallet då polisen och rättsväsendet.
Och på grund av det dör folk?
Det vet vi ju inte, för vi vet ju faktiskt inte vilka effekter kriminaliseringen av det egna bruket har. Så jag vet ju inte heller vilka effekter den här lagstiftningen har, eftersom den aldrig har utvärderats ordentligt. Så att jag förespråkar inte en avkriminalisering, utan jag förespråkar en utvärdering. En förutsättningslös utvärdering.
Jag hamnar ju någonstans mitt i, ja. Alltså den liberala delen av mig tycker att jag ska få göra vad fan jag vill med min kropp. Mm. Och den konservativa delen av mig hamnar i att men ska ni tillsätta en lag så måste ni se till att den funkar.
Ja,
så att vi kan nog vara överens om att vi bör nog utreda saker.
Ja, men man kan ju ha principiella utgångspunkter här. Man kan ju tänka på det, och den diskussionen var ju väldigt levande när kriminaliseringen genomfördes på 80-talet. Ska vi verkligen kriminalisera handlingar som riktar sig mot endast den egna individen? Får man inte göra vad man vill med sin egen kropp? Eller även om man tycker att det här är ett felaktigt beteende, är det tillräckligt felaktigt för att det ska kriminaliseras under straffansvar? Det är ju fullt legitima frågeställningar, och man brukar ju prata om att kriminalisering ska tillgripas först när man har prövat alla andra möjliga lösningar.
Mm.
Men nu är det ju kriminaliserat, och det kan ju mycket väl vara så att en avkriminalisering skulle skicka någon form av signaler som skulle kunna tolkas som en liberalisering av narkotikapolitiken. Så att när vi väl sitter här med en lagstiftning, så kanske det är svårare att avskaffa den än vad det hade varit, än vad det var en gång i tiden när man införde den. Men det är ju ytterligare ett argument för varför vi behöver undersöka hur den här fungerar. Man hade en väldig massa olika idéer kring vilka syften den här lagstiftningen skulle fylla när den infördes. Det skulle till exempel bli lättare att upptäcka unga droganvändare tidigt, så att man skulle kunna erbjuda sociala insatser till dem om polisen tog dem. Ja, funkar det så då? Det kan vi ju undersöka.
Mm.
Men det har vi inte gjort. Det fanns också motargument mot kriminaliseringen, att den skulle förhindra vårdsökande. Det skulle öka stigmatiseringen och göra att vissa droganvändare drog sig för att söka hjälp, för att de kanske trodde att de skulle vara tvungna att erkänna ett brott. Fungerade på det sättet? Nej, men det vet vi inte heller.
Nej.
Det skulle vi också kunna undersöka.
Det är det som gör, alltså det blir så konstigt i mitt huvud när man liksom inte, alltså man kastar iväg en pil, men man kollar inte var på tavlan den hamnar, och sen hoppas man, och så låtsas räknar man poäng i slutet. Alltså det är
Ja, sen är det ju också så att när man tar kanske 50 000 urinprover varje år inom polisen för att kunna utreda den här typen av brottslighet, då kostar ju det resurser.
Ja.
polisen ska utreda de här brotten. De ska komma upp i domstolar och dömas. Och det kostar ju resurser för rättsväsendet som hade kunnat användas på andra sätt.
Var inte det ett av huvudargumenten varför Portugal avkriminaliserade att de skulle kunna fokusera polisarbetet på distributionsleden istället för på slutkonsumenten?
Ja, det var det. Och, eller inte på distributionsleden utan att man skulle satsa mer på vård- och stödinsatser. Det var det som var huvudargumentet.
Till och med så. Ja. Men jag tänker polisens resurser.
Ja, nej, men polisen satsar inte så där överdrivet mycket på utbudssidan heller i Portugal.
Nej, okej. Okay. Så, för de senaste siffrorna jag hittat så är det alltså 112 000 ringa narkotikabrott, jag tror att det var 2021, som alltså kommer till åtal. Och då pratar vi ett brott som ligger någonstans runt fortkörning och felparkering i straffskalan.
Jag har inte de aktuella siffrorna, men,
ja, men jag tror till och med det var en artikel med dig.
De inkluderar ju också mindre innehav. Så det är inte bara bruk som inkluderas i ringa brott. Men det är många, många tusen brott varje år som leder till, ja det är ju böter.
Ja, och jag har inte heller någon lösning på det. Alltså som att avkriminaliseringen skulle kunna vara en så här do-all-lösning. Det tror jag inte heller. Nej. Men jag vet ju inte heller, men jag så här, utred för fan.
Ja, eller hur. Portugal har ju diskuterats mycket och nu är det ju över 20 år sedan som Portugal avkriminaliserade, det var ju 2001. Men där så såg man ju under de första 10 åren då innan den ekonomiska krisen så såg man ju en tydlig minskning av dödsfallen, minskade kostnader inom rättsväsendet, att fler gick in i vård. Och att bruket bland ungdomar ökade inte som en följd av kriminaliseringen. Så att det var ju väldigt
som en win-win-win.
Ja, men det var väldigt positiva resultat där. Och då har ju ett motargument mot detta varit att ja, men man satsade ju samtidigt på att bygga ut vårdinsatser i väldigt hög grad. Det är kanske det som har haft de här positiva effekterna när det gäller dödlighet och minskad sjuklighet och sådär. Ja, det kan mycket väl vara så. Det kanske till och med troligt att det är satsningen på vårdinsatser. Men vad är det då för poäng med att lägga en massa resurser på polisen? Om man kan nå bättre resultat genom att lägga dem på vården?
Ja, titta, det här funkar. Nej, vi vill nog inte prova ändå. Det är ju jättekonstigt. Ska du klappa hunden?
Ja,
igen?
Alltså han,
ja, gör det,
han
gör
har
det.
Ett ben och han är så oerhört exalterad av det här benet att han skäller på det. Ja. Och när jag kommer så springer han iväg. Jag ska se om jag kan få tag på benet.
Ja, lycka till. Vi måste framförallt ta reda på vad hunden heter när Björn kommer tillbaks.
Nu är både hund och ben på balkongen.
Ja. Vad heter hunden?
Siggy.
Siggy, som i Stardust.
Ja, precis.
Ja, det är bra. Var var vi någonstans? Jo, Portugal och win-win-win. Schweiz har ju också ändrat sina lagar ganska nyligen, va?
Ja, det har jag ingen omedelbar koll på faktiskt.
Nej, då kan man lyssna på avsnitt 17 med Erik Petschler så pratar vi om det,
ja,
om
ja.
Det där.
Spännande, det får jag göra efteråt.
De är lite spretiga i Schweiz nämligen. Innehav är inte olagligt, men brukar.
Mm.
Så de har vänt på det lite. Men om du inte kan något om det så hoppar vi över det.
Ja.
Däremot så kan ju du någonting om beroende.
Ja, det kan jag.
Vad är det?
Beroende?
Ja, en lätt fråga att svara snabbt.
Ja, det är ju när man förlorar på något sätt kontrollen över någonting ofta då i de här sammanhangen användningen av någon psykoaktiv substans. Så att det blir tvångsmässigt.
Hur mycket av det är liksom ärftligt, genetiskt och vad är miljö och vad kan man kalla det, exponering?
Ja, det är en ganska stor ärftlig komponent i detta enligt sådana studier som gjorts inom medicinen. Att det finns kanske uppemot 50% bestäms av en ärftlig komponent. Men sociala faktorer är också viktiga, självklart.
Jag tänker att den ärftliga delen är ju ett av de bättre argumenten för att förhindra exponering då av, alltså att om man har det. Å andra sidan blir man ju förmodligen beroende av något annat då. Som är
det är inte alls säkert.
Nej, låt höra.
Nej, men det finns ju både en generell komponent generell ärftlig komponent, alltså en allmän beroenderisk som kan vara genetisk. Men det finns också en drogspecifik risk som till exempel är väldigt hög när det gäller heroin och andra opioider. Så att det är inte alls säkert att man blir beroende av något annat bara för att man inte exponeras för en viss drog.
Nej, okej. Okay. Det var spännande. Det var inte vad jag trodde. Men då säger du alltså att man kan ha ett fungerande förhållande med alkohol, men provar man något annat så kan det vara det man torskar på. Ja, alltså att man är
absolut
predestinerad för vad man är.
Predestinerad är man ju inte, men att det finns en
högre, risk,
högre risk som delvis är ärftligt bestämd. Och på det sättet så är ju en av de allra viktigaste miljöfaktorerna är ju tillgängligheten till olika droger. Så att om vi diskuterar kontrollpolitik och begränsning av tillgängligheten så är jag ju en varm förespråkare av det. Och jag tycker till exempel att den amerikanska opioidkrisen visar med en förfärande tydlighet vilka stora risker det finns med att göra opioider mer lättillgängliga. Men det där får man ju
läkemedelsberoende
läkemedelsberoende opioider, det är ju liksom, heroin är ju en opioid och de substanserna som ligger bakom många dödsfall i USA är ju heroinliknande substanser som är läkemedel. Så att det är ju liksom ingen större skillnad på morfin och heroin. Heroin omvandlas ju till morfin i kroppen. Så att det är liknande effekter av de här opioida substanserna. Men de är ju väldigt beroendeframkallande och det finns en hög dödsrisk vid överdosering.
Vad är det som händer rent medicinskt eller fysiologiskt i kroppen när du blir beroende av en substans? Jag provar min teori på dig då. Alltså den puttar undan, vad ska jag säga, din naturliga produktion av må bra hormoner ersätts kemiskt och så får du en abstinens. Är jag någonstans i närheten?
Jag är ju inte
du får kapa mig totalt.
Nej, men jag kan ju säga att jag är ju inte biomedicinare. Detta är inte mitt. Jag är ju samhällsvetare. Jag kan ju lite grann om de här frågorna också. Jag vet ju att det finns olika mekanismer. Dels handlar det ju om belöningssystemet som du är inne på här, att beroendeframkallande substanser verkar genom kroppsegna signalsubstanssystem som de kan utnyttja för att de känns igen liksom. Så att hjärnan har ju cannabinoida receptorer som cannabispreparat kan verka genom. Hjärnan har ett endorfinsystem som är avsett för de kroppsegna endorfinerna som opioider kan verka genom. Och alkohol verkar genom en massa olika system. Och så påverkar de dopaminutsöndringen i hjärnans belöningssystem, vilket gör att man får en belöningseffekt av droganvändningen. Men beroendeutvecklingen påverkar också andra system i hjärnan, till exempel stresssystemet, den så kallade HPA-axeln. Framförallt vid utveckling av allvarligt beroende så blir det en negativ påverkan i de systemen. Så att det är inte mitt specialområde, men det sker ju tydliga förändringar i hjärnan som är kroniska, som i viss mån kanske kan gå tillbaka så att man kan tillfriskna, men att det tar lång tid och är svårt. Men de sociala aspekterna av beroendet är också väldigt betydelsefulla här. Om man till exempel tar personer med narkotikaberoende, de kanske har börjat tidigt. Det har påverkat hela deras umgänge. De umgås mest med andra personer som använder droger. Deras drogfria kamrater har tunnats ut. Liksom. Det är många som de har förlorat kontakten med. De kanske har hoppat av skolan. De har inte gått ut gymnasiet i alla fall. De har aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Om man då försöker att sluta, ja, då har man ju en kompetens som fungerar inom narkotikavärlden. Man vet hur man ska få fram 1000 spänn om dagen för att kunna köpa narkotika på illegala vägar. Men den kompetensen är inte värd någonting ifall du slutar och försöker klara dig utan narkotika. Du kanske har svårt att få ett jobb, du blir fattig, du blir beroende av försörjningsstöd, du blir ensam för att du inte kan umgås med dina gamla kamrater. Sådana faktorer är också väldigt viktiga för att hålla kvar personen i beroendet. Parallellt då med de här rent biologiska sakerna som drogsug och abstinens. Mm.
Det där tycker jag är en sak som tonas ner lite i debatten. Det är ju egentligen... Ja, det där tar på mig lite grann. Så jag tänker på mig själv. Alltså jag har ingen bakgrund som någon drogbrukare. Så, men jag hade det stökigt i skolan och det enda jag var bra på var att vara dålig. Mm. Alltså med så här, kraftig ADHD och en mobbinghistorik på bägge sidorna. Och då graviterar man ju mot det som man inte har själv. Det vill säga, jag har problem med strukturer. Jag har problem att få saker gjorda. Jag trivdes jättebra i lumpen. Inte så bra så att jag kunde vara kvar i armén. Och inte tillräckligt bra för att komma in på någon annat ställe där det finns struktur. Typ blåljusyrken eller något sånt. Och de som står till förfogande då, det är ju gängen. Mm. Alltså, nu, jag kommer från skogen, så jag hade ju inte hamnat i baksätet på en BMW med Adidas byxor, utan jag hade hamnat på en motorcykel med en skinnväst om det hade varit så. Mm. För där finns liksom de tydliga strukturerna. Samma sak om du ska ut ur ett kriminellt beteende, om du har kommit längre in. Om du är van vid att ha en rulle med 50 000 lappar i fickan, du kommer ju inte ställa dig och köra truck. Alltså det går ju inte. Alltså, ja. Den abstinensen blir ju också helt så nu blir det stickspår, men den här podden är ju stickspårens högborg.
Ja, jag förstår. Det är också så att själva vägen in i drogproblemen också är väldigt social. Att personer som kanske känner sig lite grann utanför, som har svårt att hitta sin plats, som kanske har en impulsivitetsproblematik, man söker sig till likasinnande och gemenskaper där personer använder droger är ofta väldigt inkluderande. Att man blir accepterad där på ett annat sätt än man kanske blivit i sin klass i övrigt då. Mm. Så att det är viktigt med de sociala omständigheterna.
Ja, och vi som samhälle måste liksom, eller så här, vi måste inte, men om inte vi hittar sociala strukturerade gemenskaper för de här människorna, så kommer de hamna i det någon annanstans. Mm. Och det kan vara väldigt destruktivt. Jag hittade en ståplatsläktare och har levt livet på den sedan dess och trivs jättebra. Men det är precis det du beskriver, alltså den sociala vägen in. Och det är ju ett argument mot tillgänglighet. Alltså det fanns inga cannabis här, vad jag visste, när jag mådde dåligt på högstadiet och gymnasiet. Och det var nog jävligt bra kanske.
Ja, tillgänglighetsfaktorer som sagt är ju väldigt viktiga. Sen så antar jag att alkohol var ganska lättillgängligt, och det är ju en väldigt farlig drog.
Jag ska berätta för dig när vi har stängt av inspelningen hur jag fick tag på alkohol på gymnasiet. Men där tycker jag, vad ska jag säga, motståndarna mot utredningssidan, eller vad jag ska kalla dem, bromsklossarna, missar helt att en avkriminalisering skulle kunna innebära lägre tillgänglighet. För det är helt jävla fritt även här ute i skogen nu. Jag var på en fest ute i en fäbod för någon sommar sedan och då var det någon som ville röka. Vet du vad? Beställning via Snapchat, betalning via Swish och utkörning på moped. Vi var fan 2 mil ute i skogen. Mm. Det var hembrass. Mm. Alltså det, ja.
Ja, nej, men det, vill man använda narkotika idag så är ju inte tillgängligheten något problem.
Jag skulle säga att det är lättare att få tag på om vi tar de lättare drogerna, än vad det är att få tag på sprit för ungdomar nu.
Så vet jag, det vet jag inte. Men,
ja, det är anekdotiskt bevis.
Men jag tänker att det är väl kanske inte huvudargumentet mot eller för kriminalisering av eget bruk, utan det är väl att det ska kunna fylla en normgivande funktion för vad som är acceptabla droger och vad som inte är det. Och det är ju ändå så att om vi tittar på 9:e klassundersökningarna så är det ju runt 40% i nian som har druckit alkohol. Det var 90% när jag gick i nian. Men när det gäller narkotika så ligger det ju kring 4-5%.
Så att, fast det är fortfarande, det är ju frivilliga undersökningar. Alltså
ja, jo, det är det. Och man får tolka dem med försiktighet. Men det är ju,
jag tror
det är
att
ju
legaliteten i drogen gör svarsärligheten lägre.
Ja, men ja, det kan det ju göra. Men jag tror ändå att det råder ingen tvekan om att alkohol är en mycket, mycket, mycket vanligare drog än vad cannabis är bland unga människor.
Ja, okej.
Det finns, ibland så träffar jag på personer som säger, ja men alla röker ju. Ja men det är kanske i din krets som alla röker, så ser det inte ut generellt sett. Det är ju någon slags misstag att man tror att resten av världen ser ut som ens egen begränsade umgängeskrets. Mm.
Ja, det köper jag rakt av. Hur ser det ut med, har du någon koll på det? De gör ju såna här avloppsundersökningar. Vet, den senaste jag läste från Stockholm var ju bizarra mängder då. Det var ju 400 000 doser cannabis per vecka, tror jag de kom fram till.
Ja, ja.
Så jag vet inte tillförlitligheten på.
Nej, det vet inte jag heller. Jag blir alltid misstänksam när jag läser såna där saker. För om du säger att en dos som används av en person som är beroende är ju oerhört mycket högre än en dos som används av en person som experimentell användare. Mm. En person som börjar med opioider till exempel klarar ju sig på kanske om man använder buprenorfin så klarar man sig med en åttondel av en 2 milligrams tablett. Medan en person som är beroende kanske använder 10 eller 20 milligram om dagen. Så att det är så oerhört stor skillnad i vilka doser som används. Så jag förstår inte riktigt hur man ska kunna hantera det i sådana där avloppsundersökningar. När det gäller alkohol så vet vi ju att ungefär 10% av alkoholkonsumenterna dricker över 50% av den alkohol som konsumeras. Och när det gäller narkotika,
det är helt bisarrt. Alltså
ja,
är nej,
men det är väldigt stora skillnader i konsumtionsmönstren. Och så är det med narkotika också, även om vi inte har lika bra siffror på det när det gäller narkotika på grund av att narkotika är illegalt. Men vi kan utgå från att en liten grupp högkonsumenter står för mer än hälften av den narkotika som konsumeras. Och det vet jag inte riktigt hur man hanterar i sådana där avloppsundersökningar.
Nej. Och hur ska man hantera det i politiken? Alltså
ja, det klarar man inte av att hantera i politiken, för man tittar ju bara på hur hög andel som har använt en viss drog. Alltså det är ju, man bryr sig inte om ifall en person har använt en drog en gång det senaste året eller om de har gjort det 4 gånger varje dag det senaste året. Det är ändå en person som använder cannabis liksom. Mm. I den politiska retoriken. Ja, nej men lite förenklat kanske, men jag uppfattar att det, man
jag
har
tror,
inga
jag tror
nyanser
du har
här.
Helt rätt. Nej.
Och det är också det som gör att regeringen har ju försökt att skylla gängbrottsligheten på cannabisanvändare i rika Stockholmsförorter. Man har ju sagt att det är vanligare bland höginkomsttagare och bland unga personer i överklassförorter att använda cannabis än i andra stadsdelar. Och då är det de som bär skulden för gängbrottsligheten som då drabbar utsatta personer i fattiga stadsdelar. Och det är fel på så många sätt det där, för det är till att börja med inte så att droganvändning är vanligare bland höginkomsttagare, utan de undersökningar som faktiskt finns om det här tyder på att droganvändningen är ganska så jämnt spridd över inkomstklasserna om vi ser till andelen som någon gång har testat. Möjligen är det så att det är i det lägsta inkomst, den lägsta 20-delen, alltså de med minst pengar, där det är lite vanligare. Men framförallt är det ju så att det är de som är beroende som använder säkert över hälften då av den narkotika som konsumeras. Och det är ju en väldigt liten grupp. Och de, ska man beskriva dem som skyldiga till gängbrottsligheten, eller är de kanske snarare offer för gängbrottsligheten eller offer för narkotikahandeln?
Mm. Och ska vi hjälpa dem eller ska vi straffa dem?
Ja, precis.
Det är lite där skär det sig för mig. Alltså, om du har ett bruk som inte är problematiskt, ska vi straffa dig då? Jag vet inte. Om du har ett bruk som är problematiskt, det vill säga att du har det som av vissa klassificeras som beroendesjukdom, det kan du inte straffa bort. Så det måste du ju hjälpa bort, om det ens går att få bort.
Mm. Ja, nej. Insatsen mot eget bruk i alla fall har ju ingen som helst potential för att kunna fungera för den gruppen. Det är ju, för mig är det tämligen självklart.
Den är nog snarare kontraproduktiv för dem. För alltså blir de haffade, straffade, så kommer de må ännu sämre. Och det enda sättet de vet för att sluta må dåligt, ja, det vet du vad det är.
Jag är inte så säker på att man bryr sig om att man får en böteslapp för eget bruk ifall man har en tung narkotikaproblematik. Man har väl kanske större problem i sitt vardagsliv än det. Ja. Men om man väl försöker lämna missbruket, så kan ju ett brottsregister vara ett hinder i vägen. Så kan det ju vara. Jag tror att de sociala aspekterna av att ha blivit straffad och kanske ha blivit liksom utpekad som en avvikare, att de kan vara viktigare för yngre droganvändare. Men det är också en sån där sak som man hade behövt titta närmare på.
Jag håller helt med. Och för folk som är tidigare i sin, vad ska jag säga, drogbana.
Ja, precis. Jag ska bara släppa in hunden nu, för nu har han varit ute tillräckligt länge.
Siggy måste in till benet.
Han verkar inte alls fatta att jag sitter i ett poddsamtal här.
Det är lugnt. Det är bra live-känsla.
Så. Var vi någonstans?
Jo, att man kan inte straffa folk som är sjuk. Det är ungefär lika smart som att skälla på någon som har brutit benet. Men du, om du, Gud förbjuder, tvingas bli politiker någon gång, hur skulle du, eller så här, hur tror du att det ser ut om 15 år och hur önskar du att det skulle se ut om 15 år? Är det någon skillnad på de två?
Ja, det är nog skillnad på det. Jag tror att vi har fortsatt den utveckling som vi ser idag när det gäller mer fokus på medicinska vårdinsatser, mer utbyggd skadebegränsning. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända med de här frågorna, om de kriminalpolitiska frågorna, det som handlar om narkotikastrafflagen. Jag misstänker att det kommer ske ganska stora förändringar i vår omvärld. Om andra EU-länder börjar kanske till och med legalisera cannabis, så kommer det bli en ganska tuff reality check på den svenska politiken. Och vi kanske kommer att se många länder som avkriminaliserar bruk till exempel och innehav för bruk i mindre mängder. Så då svårt att säga om vad det kommer få för betydelse i så fall för den svenska politiken, för här finns ju en uppenbart stark motståndskraft mot allt som kan tolkas som liberaliseringar. Så jag har väldigt svårt att bedöma detta. Tyvärr så tror jag att det kommer bli ännu svårare för personer som har en drogerfarenhet, som har narkotikaproblem, att få ett socialt stöd. När man flyttar behandlingsansvaret från socialtjänsten så finns det en risk att de sociala insatserna och helhetstänkandet blir lidande av detta. Och jag hade velat se ett ökat fokus både på sociala insatser och på insatser inom skola och arbetsförmedling och försäkringskassa för att stödja personer som vill lämna narkotikaproblem och för att förhindra att personer hamnar i den typen av problem. Det är inget sånt som man bara löser liksom med behandling, utan det krävs andra insatser på många olika livsområden. Och jag ser liksom inte, det finns ingen debatt om det idag, det finns ingen prioritering av det idag heller. Så det kan nog bli sämre innan det blir bättre. Om det blir bättre.
Hänger uppe på det där du sa om att vården och de medicinska delarna, där har det blivit bättre.
Jag ser det som en, i grunden som en positiv utveckling. Det här att vi satsar mer på skadebegränsande insatser är ju definitivt en positiv utveckling.
Det kan ju bero på att vården kanske har utvärderat sitt arbete under de senaste 20 åren.
Ja, men jag tror det hänger samman med den här medikaliseringen som vi har sett generellt på detta området. För många av de här skadebegränsande insatserna är ju medicinska. De drivs av sjukvården. Och när sjukvården får en större roll även när det gäller behandlingsinsatser, ja, då satsar man också på skadebegränsande insatser som sprututbytesverksamheter och naloxonutdelning för att naloxon är ju ett medel mot överdoser som man delar ut till droganvändarna själva. LARO-behandling.
Som också bromsades länge, va?
Ja, det, just när det gäller naloxon faktiskt så var det en ganska bred enighet både inom politiken och mellan olika intressegrupper på det narkotikapolitiska området faktiskt för att dela ut naloxon. Det som hindrade introduktionen av det här under ganska många år, det var faktiskt rent lagstiftningstekniska hinder, byråkrati helt enkelt. Att man inte kunde dela ut ett läkemedel som en annan person skulle använda liksom på, att man, som man skulle använda på en annan person, utan när man ska skriva ut ett läkemedel så ska det vara till den personen som ska använda det. Och den personen då som behöver få det använt på sig är ju medvetslös. Ja. De kunde inte lösa det rent med den gällande läkemedelslagstiftning som fanns. Så att, men sen löste man det i alla fall. Men det tog lång tid för dem att komma fram till det där. Men det fanns ingen politisk konflikt i den frågan som du har funnits i många andra skadebegränsande frågor. Motståndet mot sprutbytesprogram som nu helt har vittrat bort. Motståndet mot metadonbehandling och buprenorfinbehandling som ju är väldigt mycket svagare idag än vad det varit tidigare. Så att den utvecklingen ser jag ju som väldigt positiv. Och det kan nog också vara positivt på många sätt att flytta över behandlingsansvaret till sjukvården. Sjukvården är ju bättre på att ta till sig av nya forskningsresultat och sådär än vad socialtjänsten är. Men problemet är om man tappar bort de här sociala bitarna. Det tror jag att många inom mitt fält är lite oroliga för nu, att socialtjänsten liksom kommer att riskerar att släppa den här gruppen i större utsträckning. Och de behöver ju stöd. Många behöver stöd med boendeinsatser. Social samvaro. Det kan vara många olika sorters stöd man behöver. Som socialtjänsten ansvarar för. Placeringar på behandlingshem till exempel. Hur ska det lösas när sjukvården ansvarar för behandlingsinsatser? Där har samsjuklighetsutredningen ett förslag som jag kan se en del risker med.
Okej, okay, berätta.
Nej, men i korthet, det blir lite tekniskt här, men behandlingshemsplaceringar har ju tidigare beslutats och betalats av kommunerna. Och förslaget här är att det även framgent ska betalas och beslutas av kommunerna, men att sjukvården då ska ha ett finansieringsansvar för de delar i placeringarna som är medicinsk vård. Eller ja, som är behandling då helt enkelt. Och då blir det ju liksom en aktör som ska besluta om någonting som två aktörer ska betala. Det kan bli problem tror jag.
Det tror jag också. Det där är... Ja, det där får vi helt enkelt ge upp då till politikerna och bara lös det.
Ja, men det där kommer säkert att komma en massa synpunkter på i remissbehandlingen nu som pågår av den här utredningen. Jag är i grunden positiv till mycket av det som utredningen har föreslagit.
Jag ska släppa iväg dig så du får gå ut och leka med hunden lite.
Ja, jag tror att han är i behov av det.
Ja, stort tack för att jag fick prata med dig.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.